Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fråga Anders och Måns.
Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor. Det här är ju lite sommaraktiga program. Du och jag är ju egentligen lediga.
Ja, soliga hälsningar från västkusten.
Ja, är det där du är?
Jag vet inte riktigt var jag är just nu faktiskt. Nej.
Var är jag någonstans?
Vem vet?
Jag är i Dalsland.
Jaha.
Gissar jag, jag har ingen aning om vart jag är. Nej. Så det här är program vi har spelat in lite i förskott. De är lite luftiga, lite enklare. Men vi vill ändå bjuda på något lite sommarkakigt så här på sommaren. Måns! Hur är det med dig?
Jag antar att det är bra. Du då?
Ja, när vi spelar in det här så har jag tidigare pratat lite om en brun Saab. Vilken jag hade åkt genom våra grannländer i öst med. Jag åkte genom Baltikum och Finland. Minns du detta?
Ja.
Den här bilen lämnade jag in för några veckor sedan för att få rostlagad.
Ja.
Och det visade sig att bilen under hela den här resan haft ett gravt upprostat fäste för länkarm.
Jaja.
Det kanske inte säger så mycket, men det var, om man ska sammanfatta, väldigt, väldigt nära att vi tappade hela bakvagnen.
Ja, det hade inte varit bra.
Nej, det var ju dumt. Annars så har livet liksom lugnat sig lite. Men jag ändå har haft en del så här små saker att göra. Jag har träffat lite vänner som jag tidigare då har försummat. Jag har hunnit med att bada flera gånger om dagen.
Detta är vad du planerar att göra.
Nej, detta är vad som har hänt när vi spelar in det här.
Jaha.
Det är lite rörigt där.
Ja, det är som en Christopher Nolan-film. Det är så många parallella verkligheter och tids...
Men den är sämre än en sån film.
Ja.
Men det är intressant, jag har varit själv. Jag är så himla sällan själv. Antingen är jag med mitt jobb, eller med min käresta, eller med mina barn. Något av det här ingår liksom alltid i mitt liv.
Ja.
Nu har jag för första gången på jättelänge varit mestadels själv. Det har liksom inte funnits någon veckaklocka, någon påminnelse, någon krok där jag kan hänga upp aktiviteten äta.
Nu förstår jag inte riktigt. Jo. Du har haft hela dagar där du har varit själv.
Ja. Och normalfallet så umgås jag med någon på mitt jobb, med dig, med mina barn eller med min käresta. De här människorna ägnar sig åt aktiviteten äta.
Okej, när du är på jobbet så säger någon, ska vi gå på lunch? Ungefär vid 12.
Ja, eller mina barn säger så här, pappa jag är hungrig. Eller min käresta kanske säger, ska vi äta någonting?
Just det.
När jag själv, kroken att hänga upp aktiviteten äta finns inte. I tisdags på kvällen, klockan var 9:30, jag var sur. Och jag insåg, jag har inte ätit någonting idag.
Inte ens frukost?
Ingenting.
Aj.
Och det intressanta med det här, när jag då väl åt, jag fick en dag till.
Vad betyder?
Jävlar, vilken skillnad.
Ja, du fick massa ny energi menar du?
Så himla pigg. Det här kanske de flesta vet. Men jävlar, vilken skillnad det gör med mat alltså.
Du vill tipsa om föda.
Mat, lifehack alltså, det är bra grejer.
Även vätska. Det är mitt lilla tips här i sommarvärmen. Vätska.
Nu rullar vi igång den här inspelningen vi har gjort. Det kommer bli lite svar på lite blandade lyssnarfrågor.
Så svara mig. Jag väntar på ett ord från dig. Förstår du ej? Du måste ge mig svar. Så svara.
Nu ska det handla om äckligheter. Hej Ankan och Monkan, jag har under större delen av mitt liv varit riktigt nojig kring diverse parasiter och ohyror. Som kan tänkas följa med hem från smått sunkiga vandrarhem, Airbnbs som man av olika skäl har bott på under årens gång. Vägglöss är ett sådant exempel.
Du har ju haft det Ankan, vägglöss.
Hemska små varelser som existerar för att göra livet till en plåga för deras stackars offer. Men det slog mig inte för så länge sedan att vägglöss bo just inne hos människor. Men inomhus är ju ett relativt nytt koncept om vi tittar på livets historia som helhet. Vad gjorde vägglössen innan väggarna? Låg de bara och väntade under en klar himmel på att en bostad skulle dyka upp? Tusen tack för eventuellt svar och för en fantastisk podd. Det här skriver Hannes. Ja, jag har ju berättat om det tidigare som du nämnde här, Måns. Vägglöss, det är inte roliga djur.
Nej.
Bedbugs. Vi hyrde ett hus i Polen med oss hem. Kanske var det från färjan då ingen av de andra familjerna som vi delade hus med fick några löss. Men vi fick med oss hem vägglöss. Man fick blödande, kliande bäst över hela kroppen. Jag la alla våra saker som vi hade haft med oss och det fick ligga i en bastu i 9 timmar. Vi fick ringa skadedjursutrotare. De kom och de sprutade ut någon form av kisel då, som lössen skulle gå på och få skärskador och sen dö.
Ja, men det där är väldigt effektivt, det där kiselpulvret. Mm. Det också torkar ut alla djur som har skal. Mm. De torkar ut och dör.
Det vidrigaste var då att man var tvungen att ligga kvar i sängen själv som ett lockbete. Och om man inte själv låg och sov i sängen, då skulle lössen inte känna doften av våra kroppar och inte komma fram med sina gömslen så att säga.
Ja, just det.
Det var liksom lite svårt att sova när man visste att man också var ett lockbete. Sen kom då den här skadedjursfirman och efter att ha sprutat ut det här medlet så sa de: det här kommer förmodligen inte att fungera, så vi behöver komma en gång till. Mm. Och då kommer det förmodligen inte heller att fungera, sa de. Så antagligen behöver vi komma en tredje gång. Mm. Det måste vara lockbete väldigt länge, sa de. Mm-hmm. Nu hade vi lite tur. Det funkade redan första gången.
Mm, det var kanske bara en vägglös.
Skönt tillfälle att ha tur. Om man får välja mellan att vinna alltså en sån här sinnessjukt stor Toblerone, du vet.
Ja, på Tivoli.
Eller vinna på vägglöslotteriet.
Ja.
Där tar man ju vägglöslotteriet.
Ja, om man är inte väldigt, väldigt god i sugen.
Om man har vägglös.
Ja!
Annars så tar man ju Toblerone.
Såklart. Det är en no-brainer.
Nu var ju det här inte svaret på Hannes fråga. Det var mer en
det var inte så mycket om Toblerone i själva frågan.
Nej, det, och innan var det mest en kort historia som vissa trogna lyssnare har hört förut.
Ja.
Det var ju inte vad Hannes bad om. Nej, han ville veta ungefär: vad gjorde vägglöss innan det fanns hus, väggar och sängar? Vad tror du, Måns?
Ja, alltså små djur som lever på att suga blod. De låg väl i fågelbon. De låg kanske i halm där får i fårs päls, lite som såna här, vad heter det när man är ute och går i högt gräs som man kan få
fästingar.
Jobbade lite som fästingar kanske. Mm. På den tiden, jag har ingen aning.
Nej. Det är inte så lurigt det här. En tom vägglus, den är genomskinlig.
Mm-hmm.
Sen blir den då så här rödbrun och svinäcklig när den har sugit blod.
Ja.
Man kan alltså se på den om den har ätit.
Ja.
Det kunde ju vara något, tycker jag. Att de blev röda när vi hade ätit. Lättare då när man frågar sin dotter så: du, är det säkert att du har käkat nu då så att du orkar? Ja. Fast jag ser ju din fläta rakt genom ansiktet, du är genomskinlig. Kan man kunna avslöja dem lättare?
Ja.
Mm. När vägglusen inte ätit, då är den inte tjockare än ett kreditkort och mycket, mycket svår att upptäcka. Det här skriver Antisimex.
Mm.
Den gömmer sig i, håller i hatten, sängar, soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare.
Brandvarnare?
Det är en fiffig insekt alltså. Om den har fattat att man kan gömma sig i rullstolar och brandvarnare. Andra ställen den gömmer sig med oss, där kommer du gilla: lösa tapeter, förvaringsaskar och böcker.
Jag gillar inte det alls.
Det här är ju grejer som är svåra att så att säga undvika att ha hemma. Mm. Askar, brandvarnare, sängar och böcker. Det är bara safe från vägglöss om man bor i Tupperware.
Förlåt, vadå?
Om man bor i Tupperware.
Om man bor i en sån plastlåda.
Ja, då är man safe.
Det är inte realistiskt.
Nej.
Det här är tuxtolleri du håller på med, Anders. Nej.
Och om vägglössen inte får i sig mat, Måns, det vill säga blod då, då går den i dvala. Och det kan då ligga i dvala i upp till 1 år utan att äta mat.
Mm.
Mm. Kan det vara så då att vägglösen uppstod innan husen, innan sängar, fast bara 1 år innan, så att den kunde hålla ut tills människan uppfann väggar och sådana grejer?
Mm-hmm.
Tror du det, Måns?
Nej, jag tror den fanns innan.
Man tror att vägglösen från början kom från Mellanöstern.
Jaha.
Det här är väldigt, väldigt gamla insekter.
Jaha.
Tänk John Malmsjö och så lägg till tid.
Uff.
Det är svårt, men så gamla är de alltså.
Eller då.
Och de har parasiterat, som det står i en artikel jag hittar, since time began.
Ja, sen Big Bang.
Sen tiden började. Att de fanns i grottor som beboddes av fladdermöss.
Mm.
Studier har visat att de parasiterade på fladdermöss först och sen gick vidare till människor. De fanns alltså på plats när vi människor flyttade in i grottor där civilisationen började.
De var redan där då?
Mm, i grottor.
Ja.
Har ätit fladdermöss innan.
Ja, men då är det egentligen vi som har inkräktat på deras livsmiljö snarare än tvärtom.
Så vi kanske inte ska gnälla sådant.
Nej.
Nej. Sen har ju det här med hus och städer, så att säga, minst sagt gynnat vägglösen. Det säger sig nästan själv, eller hur? Att vägglös gynnas av att man bygger väldigt mycket väggar. Eller?
Mm.
Man har hittat fossil äldre än 3500 år med vägglös i. Arkeologer tror att på den tiden användes de som, håll i det nu, medicin.
Mm-hmm.
Att man på något sätt drack vägglös som en dryck för att försöka bota vanliga sjukdomar.
Att man kanske körde dem i en mortel,
ja,
och gjorde en smoothie.
Mm. Till exempel i Egypten då så skulle man dricka vägglös för att bota sig om man hade fått ett ormbett.
Mm-hmm.
Om det funkar, det tror jag inte. Men det vet jag inte.
Nej.
Nej, man, vi får prova.
Har du druckit vägglös för att bota ormbett?
Skriv till fraga@andersomans.se. Och sen när vi bygger byar och städer och civilisationen växer, då sprider de sig från då, Mellanöstern över hela Asien och Europa. Här kommer lite årtal om vägglösen då, Måns.
Mm-hmm.
Det här är viktigt att lägga på minnet, tror jag.
Mm, det tror inte jag.
År 100 efter Kristus,
ja,
är den välkänd i Italien. 600 efter Kristus, välkänd i Kina. Och på 1200-talet, välkänd i Tyskland.
Vad tog det? 600 år från att det var kändis i Italien till att det blev kändis i Tyskland?
500 år.
500 år.
Mm. Och de här årtalen vill du såklart komma ihåg, därför har jag gjort lite minnesregler till dig.
Ja.
Mm. Vägglösen kom till Italien ungefär samtidigt som Colosseum byggs.
Okej.
Okay. Till Kina ungefär samtidigt som vit lera upptäcks. Alltså förstadiet till porslin.
Kaolinlera.
Just det. Vita kaolinleran. Till Tyskland när Hansan låg i startgroparna. Där har ni lite historiska datum att sätta i relation till vägglösens spridning över världen.
Ja, mycket bra.
Mm. Det kommer på provet, vi går vidare.
Sen har vi fått en fråga från Matilda.
Mm-hmm.
Hej Anders och Måns. För ett tag sedan bläddrade jag i en gammal Bamse-tidning.
Mm.
I den fanns en berättelse där Skalman krympte ner Bamses ungar till ungefär Tummelisa-storlek så att de alla kunde dela på en glassstrut.
Hur stor är nu Tummelisa-storlek? Är det som tummen eller?
Jag vet inte.
Det får vi väl anta då.
Ja, ja, jag tror det.
Mm.
Matilda fortsätter. Jag undrar nu, om man skulle kunna göra samma sak med människor,
mm-hmm,
skulle vi fortfarande vara mätta när vi återgick till vår naturliga storlek? Vi har ju ätit mycket mindre än vad vår kropp i naturlig storlek behöver för att känna mättnadskänsla.
Ja.
Detta undrar alltså Matilda. Kan man säga du?
Jo, nej, men då får man ju anta att det som är inne i kroppen följer med förvandlingen. Därför att man kan inte förvandla kroppen från stor och liten. I och med kroppen består av en himla massa procent av saker som är parasiter och bakterier och sånt. Då måste jag också ändra storlek för att det här ska fungera. Då får vi förutsätta att samma sak gäller med maten. Så den är också stor när vi blir stora. Så ja.
Okej. Okay.
Det hade varit mätta.
Det avgörande i det här, den hoppande punkten, är ju om det bara är kroppen som får minskas och förstoras, eller om det också är andra saker i och på kroppen, som till exempel maten i magen, som du var inne på, och kläderna utanpå kroppen.
Ja, just det. Och det kan vi ju lätt se då på den här serien, antar jag, att Bamses barn har småkläder.
Eller springer de nakna där då? Det vet ju inte vi. Matilda har inte skrivit det.
Nej.
Det här har man löst på olika sätt i olika serietidningar och filmer.
Mm-hmm.
I Hulken är Dr. Bruce Banner forskare åt den amerikanska militären när han utsätts för en hög dos gammastrålning.
Just det.
Därefter förvandlas han till ett stort grönt monster,
ja.
Hulken,
ja.
När han blir upprörd eller stressad.
Ja, det är inget, det är, så här, när du bettades på det här sättet så framstår den här annars fram till nyss självklara historien som lite konstig.
Vilken då? Hulken?
Ja.
Ja, ja, men...
Ja. Ja, men det var en av hans uspar, alltså det var en av hans selling points att skjortan gick sönder.
Ja, ja, precis. Hur går det med Bruce Banners kläder när hans kropp förstoras? Följer de med eller
inte? Det var ju spännande musik när skjortan sprack.
Ja, kläderna följer inte med, de förstoras inte. Skjortan spricker och hänger i trasor. Konstigt nog så spricker aldrig hans byxor.
Nej, men de sitter tight. De sitter väldigt tight när han är hulk. Jo, men när han får ju shorts.
Han får shorts, ja. Men de spricker inte över stjärten.
Nej.
Det är väl lite konstigt, eller?
Ja, ja, absolut.
Har han kommit över byxor i ett fantastiskt elastiskt material?
Ja, men när man tränar väldigt mycket så växer inte stjärten så mycket, va?
Va?
Jag tycker inte det är helt orimligt det här.
När man gör squats.
Ja.
Nej, men hela Hulken är ju dubbelt så stor som Bruce Banner. Mm. Nu borde byxorna också spricka.
Ja, men om du tittar på Hulken så är han ju liksom tjock uppe på mitten, tjock där nere, men smal på mitten.
Jaha. Jag kommer ihåg att jag tänkte på detta redan som barn och retade mig på att det inte var logiskt.
Ja, ja.
Och så kom jag på den här galna konspirationsteorin.
Jaha.
Att skaparna av Hulken har tuggat i sig det här ologiska bara för att Hulken inte skulle springa omkring naken och lyfta lastbilar med stjärten bar och snoppen dinglandes.
Ja. Nej, men pungen är ju generellt är värre för mig än för andra, men generellt är ju pungen liksom ett statusfall bara den visar sig.
Ja, tänk då om den är grön.
Ja, och så liten i förhållande till kroppen i övrigt. Och så. Nej, det hade inte blivit bra.
Nej. Fler exempel på när kläderna inte hänger med när personen får minskas eller förstoras.
Nils Karlsson Pyssling.
Där hänger kläderna inte med, eller?
De hänger med.
Ja, ja, men då är det ett exempel på motsatsen. Men här är fler exempel när kläderna inte hänger med. I första Harry Potter-filmen så blir hans kusins mamma och pappa jättestora med matbordet som ballonger och flyger iväg.
Ja.
Knapparna flyger av blusen.
Ja, just det. Puff, puff, puff. Ja, så var det för inte alls länge sedan.
Kläderna förstår alltså?
Inte.
Inte. Då har vi då tvärtom. Vad sa du?
Nils Karlsson Pyssling.
Okej. Okay. I filmen Honey, I Shrunk the Kids, Älsklingen krympte barnen.
Jag har aldrig sett den.
Så råkar Rick Moranis förminska sina fyra barn så de blir ungefär 1 centimeter stora.
Så tråkigt när det händer.
Mm. Och kläderna krymper också.
Mm.
Ja. Samma gäller Arthur och Minimojorna. Filmen Life Size med Lindsay Lohan och Tyra Banks. Och Ant-Man, där hans superhjälte direkt följer med i storleksförändringarna och sitter lika bra när han är lite
kan man nästan inte räkna med. Han är ju i en annan kategori.
Varför det?
Men han är ju superhjälte från början. Det gäller liksom inte samma regler.
Men Bamses barn, är de inte superhjälta?
Nej, men mer Bamses barn.
Okej. Okay. Då har vi pratat om kläderna, men det som finns inne i kroppen då, men som inte är en del av kroppen. Bakterier och mat med mera, det var ju det som Matildas fråga handlade om. Och det här blir kanske lite tramsigt.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Men hur går det med avföringen?
Mm.
Krympar den eller inte? Säg att teskedsgumman är lite bajsig. Mm. När hon plötsligt krymper och blir liten som en tesked.
Mm.
Göta Petter, sa teskedskumman.
Ja.
Eftersom hon hade ett helt dagsverke framför sig. Städning och stortvätt och pannkaksgräddning.
Mm.
Men framförallt eftersom hennes avföring inte längre får plats i kroppen. Mm. Utan rusar ut och hamnar i mameluckorna.
Ja, så är det, framgår inte sagan alls av sagan.
Det kan vara så, men de har ju så fall hoppat över det i sagan.
Ja.
De skriver inte om det.
Nej.
Och huruvida Bamses unga fortfarande kommer vara mätta eller inte när de blir stora igen, det hänger ju på om glassen i magsäcken också förstoras när deras björnkroppar förstoras, eller inte. Bamses skapare, Rune Andreasson, är tyvärr död. Vi kan inte ringa och fråga.
Nej.
Men jag har läst hundratals Bamsetidningar och min kvalificerade gissning är att maten också förstoras när ungarna blir stora igen. Att den hänger med.
Mm.
För annars så riskerade ju Skalman att döda Bamses ungar när han krympte dem.
Mm.
Han kan ju inte veta hur mycket mat ungarna redan har i sina magsäckar.
Nej.
Om Teddy eller Nallemaja precis hade ätit en stor portion havregrynsgröt och gröten inte får minskas när ungen krymper, då kommer ju gröten ha ihjäl ungen.
Absolut.
Precis.
Ja.
Bamse kommer hem. Alla ungar är döda.
Ja, nej.
Skalman, vad har du gjort? Jag ville bara krympa ner dem så att alla skulle kunna dela på en glasstrut. Jaha, var det värt det tycker du? Du kunde väl köpt varsin glasstrut åt dem? Ring, ring. Oj, det var mat och sovklockan, dags att ta en duppis.
Ja,
Så står det inte i sagan.
Nej.
Så Matilda, för att undvika detta, så när maten väl är i magen så hänger den med när kropparna förminskas och förstoras, vilket innebär att glassen förstoras och Bamses ungar fortfarande skulle vara mätta när de återgick till naturlig storlek.
Mm, ja, det är inte logiskt, för det är också ett när går gränsen när man håller i glassen eller alltså.
Mm.
Ja, ja,
eller är den i munnen?
Ja, ja. Ja, det här, det här får vi ringa någon om.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Nu blir det spännande. Om man med spännande menar att det här ämnet... Ja, vi bara kör. Hej underbara ni. Igår åkte jag tunnelbanan med min son som är 7,5 år. Vetgirig som han är fick jag frågor om nästan allt som går att fråga om. Jag betraktade mig själv som ganska bildad och tyckte att jag kunde leverera trovärdiga svar på det mesta. Men på frågorna, varför gnisslar det i tunnelbanan? Blir det mer gnissel i svängarna? Hur bildas det ljud av metall? Blev det uppenbart för mig taffligt eftersom han sa vi kanske får fråga Anders och Måns istället. Så nu gör jag det. Snälla hjälp mig för att förklara detta ljudfenomen för ett skolbarn och hans mamma. Tack för en fin podd, Samuel och Linda.
Nej, men att det skramlar om metall mot metall, det är inte konstigt. Men just gnisslet, hur uppstår gnisslet? Ja, det är ju friktionen där ju, men...
Håll i det.
Ja.
Nu åker vi. Varför gnisslar tåg? Sidan fråga tågexperterna svarar inte angående spårvagnar och tunnelbanor utan angående mer såna långtgående tåg, alltså stambanan tåg.
Tåg.
Mm, precis. Och då är det så här, att de tog som låten mest gnissel, det är såna lite äldre tåg, alltså, som har ett lok och så drar vagnar efter sig.
Mer moderna tåg? Ja. Har de inte ett lok som drar vagnar efter sig?
Nej, de är lite mer, jag tror de är, varje vagn är i sig lite självgående.
Varje vagn har en motor?
Mm. Och på de här gamla tågen då, alltså typ snälltågen, då är det bromsarna som gnisslar.
Ja.
De har två typer av bromsar. Skivbroms.
Som på bilar?
Ja. Och blockbroms.
Blockbroms? Vad är det? Skivbroms är väl som på bilar, va?
Ja, det är sådana. Men en bromsbelägg som trycker mot bromsskivor.
Just det.
Det låter inte så mycket. Det är som en gammal bil. De låter mest om de är väldigt slitna och behöver bytas.
Just det.
Men så har vi de här blockbromsarna då. De funkar så att det är ett gjutjärnsblock som trycker direkt mot hjulet. Alltså ett snurrande metallhjul och så trycker man ett gjutjärnsblock mot det.
Ah, ja.
Det är inte så konstigt att det gnisslar om de bromsarna.
Ja, det blir väldigt friktion där, men ja, okej.
Metall mot metall.
Ja.
Det blir gnissel. Nyare motorvagnar, alltså som X2000 då till exempel, de har kraftfulla elbromsar. De gnisslar inte alls. Men de gnisslar precis när de ska stanna, för då använder man en tryckluftsbroms. Så de gnisslar starkt precis innan de stannar.
Mm.
Ja, men det är tryckluft på något sätt som gnisslar där. Ja.
Mm.
Mm. Men den här frågan handlar ju egentligen om tunnelbana.
Mm.
Och du har väl åkt tunnelbana i Stockholm någon gång med oss?
Det har jag.
Herregud vad det kan gnissla.
Vet du vad?
Nej.
Vi som sysslar med ljud, alltså om man har gjort det ett tag, man har suttit och klippt och sysslat med ljud, alltså man blir uppmärksam på ljud. Det är precis som att någon som jobbar med semlor blir uppmärksam på semlor, tittar lite extra så fort det finns semlor i närheten och analyserar och så.
Mm.
Man lägger märke till det. Jag lägger märke till ljud och tycker att det finns väldigt mycket ljudföroreningar som folk bara står ut med, inte gör något åt. Hur kan det gnissla så högt i tunnelbanan utan att någon gör något åt det?
Man försöker göra saker och ting åt det.
Mm.
Och det intressanta med det är att när jag läste det här igår natt så tyckte jag det var jättespännande. Men jag inser ju också att det inte på det här sättet vi når den unga generationen. Varför gnisslar det om spårvagnar?
Vad snackar du för strunt? Personen som har skrivit frågan är ju 7 år.
Du har helt rätt.
Ja.
Jag fick gå in på Spårvägssällskapets forum.
Mm.
Och där ställs frågan. Jag har alltid undrat vad det är för ett fruktansvärt gnissel som hörs när man åker mellan Gamla stan och T-centralen.
Mm.
Och det är ju precis det här som Linda undrar över. Och Spårvägssällskapet verkar väl, de borde väl ha koll.
Verkligen.
Ja, det har de. M224 svarar. Det gnisslar för att det är ganska skarpa kurvor där.
Mm.
Stålhjul plus stålräls plus kurvor är lika med högt gnissel. Återigen, stål som gnids mot stål. LO1 går vidare. Jag har fått för mig att det är hjulflänsen som får kontakt med rälsens sidor och då uppstår oljudet när två metallytor gnids mot varandra.
Mm.
Mm. Sen går Stefan Vidén in. För ett antal år sedan, skrev Stefan, var jag på ett föredrag som hölls av en tysk professor i ämnet gnissel och slitage.
Varför blev vi inte inbjudna till det, den föreläsningen?
Ja, det är en smal föreläsning. Tysk föreläsning i ämnet gnissel och slitage på spårvagnar och tunnelbanor. De två rälerna.
Rälerna?
Rälerna.
Vad är rälarna?
Ja, jag fick jag googla också. Det är alltså de enskilda rälsdelarna.
Okej.
Okay. Mm. I en kurva, de är ju olika långa, eller hur?
Ja, ytterspåret är lite längre än innerspåret i en kurva.
Mm. Har man då en vagn med en stel hjulaxel så kommer innerhjulet, alltså när man svänger i svängen, få en kortare väg.
Absolut.
Och då frirulla. Och det är det, i det momentet som gnisslet uppkommer.
Den ska förflytta sig en kortare sträcka än den andra på samma tid.
Och det snurrar lika fort.
Och snurrar lika fort båda.
Och då, när det svänger då, så gnids det hjulet extra mot rälsen.
Okej, jag förstår.
Och det är då gnisslet i svängarna uppstår.
Wow!
Vi ska sammanfatta. Det som gnisslar, det är alltså stål som gnids mot stål. På stora lok med vagnar är det bromsarna som gnisslar. På tunnelbanan är det inne i hjulet. som i en kurva har kortare väg och då snurrar det fortare mot rälen och gnids stål mot stål då igen.
Jag tror inte det snurrar fortare. Det är väl bara att det snurrar och sen så dras det samtidigt liksom.
Nej, alltså de snurrar lika fort.
Ja.
Och den här kortare väg där, så den ska åka lika långt som den och så kortare gnids.
Ja, men då måste ju innerhjulet snurra långsammare.
Nej.
Jag tror att de snurrar med bestämd hastighet.
Ja.
Men när den liksom, att den drar fram,
ja,
den drar fram det hjulet som då dras samtidigt. Som glider på, det, på den rälen, den rälsbiten.
Nej, inte enligt den tyska föreläsningen. Sen antar jag att det är mycket stål och hjul och annat av stål som åker fort och det är lätt att det bara gnisslar.
Ja, men så här då.
Mm.
Varför gnisslar det? Varför uppstår det ljud när stål gnids mot stål?
Fråga, snabla, andersomhans.se.
Jag förstår, jag är till friktion, men vad är det liksom när molekyler tvingas bort från när de sitter? Att det uppstår värme såklart då, friktionsvärme, men också ljud, eller?
Går du i skogen en dag som idag ska du stanna upp ett tag. Se dig omkring just i kring där du står och så lyssna spänt ett slag.
Är du redo, Ankan, för nästa fråga?
Ja.
Det är Charlie som har skrivit till oss.
Ja, jag måste väl spela den. Om det är någon som skriver som heter Charlie, då nu kommer. Här kommer den, Snoddas med Charlie Truck.
Men han gjorde slut på dem, tog han första bästa båt i Sweden hem.
Jippa jo, jippa jej, Charlie Truckan är okej. Jippa jo, jippa Jim, det betyder tjo och tjim.
Hej Anders och Måns.
Hej.
Jag har handskar i skinn på mig.
Den
när
är
jag
så
jag
bra så vi tar den en gång. Här kommer den. Jo, här kommer den. Här kommer den.
Jippie-ej, jippie-ej, Charlie Truck, han är okej. Jippie-ej, jippie-jim, det betyder tjo och kim. Han är praktfull ibland när han får en tår på tand.
Hej Anders och Måns.
Hej.
Jag har handskar i skinn på mig när jag är ute i kylan.
Mm-hmm.
Inte så sällan ska jag göra något på telefonen, men kan förstås då inte öppna den med handskarna på. Eftersom jag är lite obstinat så har det inte hindrat mig från att försöka öppna telefonen med handskarna på genom olika försök till fusk. Jag har tänkt att telefonen kan ju inte känna skillnad på människohud och kohud.
Mm.
Jag har provat att värma handskarna utan framgång. Jag har provat att andas de fuktiga.
Mm.
Ingen framgång.
Nej.
Jag har vid tillfälle fettat in dem. Även detta utan framgång.
Mm.
Näsan verkar vara det enda rimliga fusket som funkar.
Ja, så brukar ju du jobba, Måns.
Ja, det kan hända att jag svarar i telefon med näsan. Helt klart. Detta blottläggande av min galenskap, skriver Charlie, leder fram till frågan. Hur funkar egentligen en touch-display?
Mm.
Vad är det som gör att den registrerar touch?
Det här kan bli svårt att ens förstå när du tänker på
det. Nej, vet du vad? Det är ganska enkelt att förstå.
Jaha.
Pekskärmar registrerar beröring,
ja,
med hjälp av elektricitet. Men då tänker du så här, Anders. Hallå där.
Nej.
Skärmen är ju gjord av glas.
Ja.
Glas leder ju inte ström.
Ja, nej, det är,
nej, det är rätt,
det är svagt.
Bra tänkt.
Det är svagt.
Bra tänkt.
Ja, tack. Ja.
Därför ligger det ett tunt skikt av ett ledande material utanpå skärmen.
Mm-hmm.
Oftast indiumtenoxid, förkortat ITO.
Jag trodde du skulle säga grafen.
Jasså?
Ja, men det var ju någon som fick Nobelpriset för sitt jobb med grafen som var så tunt ledande material.
Just det. Men känner du igen ITO, indiumtenoxid?
Absolut inte.
Och varför är då ITO så jäkla bra då? Jo, för det är både ledande och genomskinligt.
Ja.
Det är ju bra om den här beläggningen ovanpå glaset är genomskinlig.
Ja, ja, ja.
Så att man kan se skärmen.
Ja, ja, ja.
Är vi överens?
Absolut.
Vad händer då när man petar på den här beläggningen med fingret? Jo, det här lagret är alltid strömförande när skärmen är på.
Så man får en liten stöt.
Nej, men man får inte det, men det är alltid strömförande.
Ja, ja.
Och när man då sätter fingret på skärmen så går en del av den elektriciteten upp i fingret istället.
Man får en liten stöt.
Ja, ja. Och då kan detektorer runt skärmens kant upptäcka var någonstans, på vilken punkt på skärmen, som då den har tappat laddning.
Mm-hmm.
Är du med mig?
Ja, det är jättespännande det här.
Ja.
Men varför funkar det inte då på en handske? Det är det som är så konstigt.
Just det. Människohud är också gjort av skinn, eller hur?
Ja, men precis. Att det inte funkar på en vante fattar jag då.
Ja.
Men varför det inte funkar med en skinnhandske fattar jag inte.
Precis. Varför leder fingret ström när en läderhandske inte gör det? Hemligheten är svett.
Mm-hmm. Men han hade ju provat att både olja in sin handske och fukta den med munnen.
Ja, precis. Men så här då.
Mm.
Alla vätskor leder inte ström.
Nej.
Vissa är isolatorer.
Ja.
Anders, leder vattenström?
Ja.
Det beror på.
Mm-hmm.
Destillerat vatten leder inte ström.
Nej, men vi andas väl inte ut destillerat vatten? Han hade väl inte andats ut destillerat vatten på sin skinnhandske?
Alltså, jag vet inte. Det man andas ut, det är ju vattenånga. Mm. Är inte det destillerat vatten då?
Nej.
Hänger de med mineraler och salter i det där utandningsluften?
Ja, du menar att om man hade doppat sin handske i saltvatten så hade det gått bättre?
Nej, men jag kommer till detta.
Aha.
Destillerat vatten leder inte ström, det är en isolator. Detta eftersom det inte innehåller några joner. Destillerat vatten kallas ju ibland avjoniserat vatten.
Mm-hmm.
Dock måste det destillerat vattnet vara helt rent för att vara en isolator. Det räcker med lite föroreningar, lite salter, ja, för att det ska börja leda.
Det måste det finnas i vår utandningsluft.
Kranvatten innehåller lite joner och leder lite ström.
Mm.
Medan i saltvatten så löser saltet upp sig i natriumjoner och kloridjoner till exempel. Och dessa joner leder ström mycket, mycket bra.
Mm.
Och svett är ju salt.
Mm.
Det innehåller mycket joner och det leder elektricitet mycket bra.
Så att om man doppar sig i en pool med destillerat vatten, avjoniserat vatten,
ja,
då skulle man kunna ta en elledning?
Jo. Om du inte har kontakt med på något sätt med kroppen på något som leder vatten.
Ja, om det är vatten emellan.
Men då ska du vara helt säker då. Det är helt och hållet
det är inget som funkar i reaktionen.
Nej.
Jag rekommenderar att någon överhuvudtaget provar.
Nej. Charlie, du måste peka på skärmen med något som leder elektricitet alltså.
Mm.
Och om du då har dina vantar och bara andas på dem som blir lite blöta. Visst, det vattnet där leder elektricitet, men resten av vanten är ju en isolator. Det där lilla elektriciteten i vattnet där, det kommer inte in till fingret. För att vanten ligger, trots allt ligger emellan och isolerar. Är du med mig?
Nej.
Säg att han har vanten här då. Pek fingret på vanten. Andas på den.
Mm.
Den blir lite fuktig.
Ja.
So far so good. Bra tänkt.
Mm.
Håller den mot skärmen. Elektriciteten går upp i vattnet.
Mm.
Men det går ju inte vidare. För sen finns det ju handsken som en isolator.
Ja,
om strömmen inte kan gå vidare.
Ja,
men då...
Alltså, man hade kunnat peta med vatten. Om man fick med is då.
Is. Ja, men is, om då isen går vidare till dina fingrar, absolut.
Ja, men
om du håller i en isbit och petar, så teoretiskt borde det ju funka då.
Ja.
Eller kan man köpa sådana här pekskärmsvantar?
Funkar ju aldrig.
Funkar de aldrig?
Nej.
Har du sådana?
Jag har haft.
Vad är det då som gör att pekskärmsvantar funkar, eller i ditt fall inte funkar? Jo, handskarnas fingertoppar, då har man då lagt ett material som leder elektriciteten från skärmen in till fingrarna inne i vanten.
Ja.
Så att det finns kontakt där.
Ja.
Och det kan till exempel vara invävda koppartrådar eller silvertrådar eller något annat material som då leder elektriciteten in till ditt.
Men måste vara svett också.
Ja, men det svett har du alltid på din fingertopp, hur du än gör.
Ja, men inte inget svett på trådarna.
Nej, men silver... Alltså på skärmen så finns det silver då som leder in till fingret.
Mm.
Så funkar det. Tusen tack för frågan, Charlie.
Ja, det här var bra. Bra fakta.
Allt med elektriskt är nu töntigt med det. Elektriskt och slumma djur som man vill. Hälsosätts i
tråden. Där rundar vi av dagens upplaga av sommarfråga, Anders och Måns.
Sommarpausdags borde vi döpte till.
Ja, det heter det nu.
Sommarpausdags.
Med Anders och Måns som svarar på frågor är slut för den här gången. Hör oss igen nästa vecka.
För då kommer ett nytt avsnitt av Sommarpausdags.
Med Anders och Måns som svarar på lyssnarfrågor. Sa jag innan, va? Hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.